Välkommen till Framgångspodden, mina framgångsvänner. Och du, jag skulle uppskatta om du kunde göra mig en liten tjänst. Nämligen så att gillar du podden får du supergärna slänga på en 5 stjärnor på iTunes. Så lyssnar du på iTunes får jättegärna rösta där. Det hade varit superschysst verkligen. Den här veckan kommer vi också ut med ett nytt avsnitt av Framgångsbilen i samarbete med Lexus. Och det hittar du på min YouTube-kanal. Det är bara att söka på Alexander Pärleros. Då kommer jag och David Eberhard gå in på en del spännande, intressanta grejer som vi inte pratar om i podden. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Lexus. Jag tänkte berätta en historia, nämligen om kundvård. Jag har ju själv startat bolag, men jag har träffat också otroligt duktiga entreprenörer bland Stordalen och många fler. Och det viktigaste är hur man tar hand om sina kunder. Tar man hand om sina kunder, då blir man liksom ett framgångsrikt bolag. Och Lexus gjorde en skithäftig grej 1989. Det var nämligen så att de lanserade Lexus LS och släppte ut 8000 bilar till kunderna. Men då upptäckte de ett konstruktionsfel och kallade tillbaka alla de här bilarna. Det gjorde att de fixade det här, men då tänkte de att okej, nu har det hänt ett fel, men vi måste göra kunderna så nöjda det bara går. Så då lagade de felet, men sen så gjorde de så att de tankade alla bilarna full tank. De gjorde det här lilla extra som gjorde att kunderna sen när de hämtade bilarna blev väldigt nöjda. För det var ingenting de hade varit med förut. Det var ingenting som de förväntade sig. Så att jättebra jobbat Lexus. Och nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Och nu kör vi igång avsnitt 164 av Framgångspodden. Och den här veckan träffar jag verkligen en skithäftig person. Han är nämligen överläkare i psykiatri, författare, krönikör och föreläsare. Och han har också faktiskt hela 8 barn. Det är ganska ovanligt. 8 barn. Bra jobbat, säger jag. David Eberhard. Vi går igenom hans erfarenheter och historier kring psykiska sjukdomar. Vi pratar om en person som hade så mycket tvångstankar att han la 15 timmar om dagen på tvångsrutiner. Vi pratar om varför schizofreni är den farligaste sjukdomen. Vi går in på droger, ensamhet och hur det påverkar. Intelligens, vad som är ärftligt. Hur man ska uppfostra sina barn. Han har ju skrivit böcker i, alltså barnuppfostran. Så att det här är ett jättespännande avsnitt. Hoppas du gillar det. Jag tycker det blev kanonbra. Låt oss njuta av David Eberhard.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, David Eberhard.
Tack.
Roligt att ha med dig.
Ja, väldigt roligt att vara här.
Ja, du har tränat nu på morgonen.
Ja.
Varför just på morgonen?
Därför att det är enda tiden jag har tid att träna. Generellt, det är väldigt svårt. Jag har ju ganska många barn och lite annat story också. Så att,
hur många barn har du?
8 stycken, men det
är... Det är fler på gång.
Nej, vi har diskuterat
8
det.
8 stycken, men det kommer mer.
Det kan, ja, min fru har ju lite sådana tankar emellanåt, men det beror lite på dagsformen kan man säga, vad hon tycker om den saken. Jag har 8, men varannan vecka... 2 av dem har flyttat hemifrån, så varannan vecka är det 6 barn hemma och varannan vecka är det 4.
Det är ganska många barn för att vara i Sverige.
Det är väldigt många barn för att vara i Sverige.
Du tränar på morgonen för att få ihop det?
Mm, jag tränar på morgonen.
Hur ser en dag ut då? Du åker in, du vaknar vid ungefär, typ som
ja,
idag.
Men som idag så vaknade jag väl strax efter 6. Och sen så gick jag och tränade 7:15. Och sen så tog jag mig hit. Jag försökte då. Det blir också lite sådär, om jag ska gå och träna. Normalt sett så hjälps ju jag och min fru åt med de barn som är hemma. Eller de 4 yngsta som behöver hjälp så att säga på ett eller annat sätt. Och då brukar jag ta min 7-åring till skolan. Nu vill jag ju egentligen att barnen ska gå till skolan själv. Men han går en bit bort så att jag tar, det är lite långt. Så jag tar honom till skolan ofta. Och sen så tar jag mig till jobbet efter det. Och sen så är jag ju på mitt jobb hela dagen i allmänhet. Om jag inte har föredrag inbokade eller om jag har, ja, som det är idag, så är jag ju, efter att jag varit här nu så ska jag ju åka till jobbet.
Och vad är det du jobbar med för någonting?
Jag är chef på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, och det, i det jobbet så är jag ju dels chef med budgetansvar och personalansvar för 70 personer ungefär. Och sen så är jag ju det, så jobbar jag för ett företag som heter Prima barn- och vuxenpsykiatri, som är väldigt patientstyrt eller patientorienterat, så tillvida att vi fokuserar på att ha så lite möten som möjligt och träffa så mycket patienter som möjligt. Det gäller även oss chefer. Så jag träffar ju enormt mycket patienter, kan jag säga, i min vardag. Det är mitt huvudsakliga, att jag kan träffa 10 patienter på en dag. Så. Och sen så ska jag försöka få in lite möten och med personalen och försöka vara chef också.
Men du har ju sett så här, alla olika typer av, så här, säger man psykologiska sjukdomar?
Psykiska sjukdomar.
Psykiska sjukdomar. Tvångstankar är en. Vad är liksom de värsta som man kan få?
Alltså det värsta psykiska sjukdomen skulle jag säga, det är ganska, ja, alla är väl, de flesta är eniga om det, det är schizofreni. Schizofreni är ju en väldigt obehaglig sjukdom. Det är den vanligaste psykossjukdomen, och psykos betyder att man tappar verklighetsuppfattningen. Och det kan ju då innebära att man, ja, får för sig olika saker, som att det kan ju vara allt ifrån att utomjordingar angriper en till att, och sen hör man röster i allmänhet. Det var, man brukar inte, man kan ju få för sig, man kan få lukthallucinationer och känselhallucinationer och synhallucinationer, men det absolut vanligaste är då hörselhallucinationer, att man hör att någon pratar till en som inte finns i rummet till exempel. Och sen att man då, för att få en schizofrenidiagnos, så ska man också bli socialt påverkad av det här och så att säga fungera dåligt i samhället. Så.
Och vad för olika case finns det där? Vad är det du har sett då under dina år?
Jag har inte sett. Nej, men det finns ju allt. Jag har ju träffat Elvis Presley och alla möjliga. Så.
Beter de sig som typ den här som tar Elvis Presley? Beter den personen sig som Elvis Presley då?
Ja, han tror ju då att han är Elvis Presley. Går runt med gitarr och sånt här.
Okay.
Så kan det ju vara. Sen finns det, det här är ju en gammal historia som jag är helt övertygad om är en sann historia. Även om det inte är jag själv som har hört den. Eller jag har inte sett det här, men på gamla Beckomberga i Stockholm så var det ju...
Det var psyk...
Ju, ja, det var ju allvarliga. Mentalsjukhuset Beckomberga, där finns ju en berättelse som... Ja, det låter som en skröna, men känner man den här typen av patient så är man helt säkert att det här har garanterat hänt. Och det är i matsalen då på Beckomberga så... var det samma, varje dag så är det en som går före i matkön. Och folk, de andra patienterna blir mer och mer irriterade på det här, att den här killen bara går före hela tiden. Så till slut så är det ju en som säger till honom då, så här, vem har sagt åt dig att du får gå före i matkön? Så. Och då vänder han sig till dem och säger, det har Gud sagt. Då, en röst liksom. Så hör man längst bak i matkön säga, det har jag aldrig sagt.
Okej.
Okay. Ja, det är ju alltså man kan ju få för sig då, det är ganska vanligt att man får för sig att Jesus pratar till en, eller att man tror att man är, ja, man får för sig helt enkelt så här.
Brukar de sakerna vara skadliga för en själva? Man är ju, jag vet inte om det är skrönor också, men man har ju hört så att vissa som går på någon typ av droger har trott att de har apelsiner och börjar skala av sig själva huden och såna här grejer. Är det inom schizofreni också?
Ja, det kan man absolut göra. Jag har träffat patienter som har gröpt ut sitt eget öga. Och,
är det sant?
Så man kan ju verkligen ha omskurit sig själv med en sten. Och, alltså det finns alla möjliga vägar. Man är ju verkligen riktigt, riktigt sjuk.
Är det inte så också att ensamheten är en bo på att man ska få olika så här, psykiska sjukdomar?
Ja, eller så är det att psykiska sjukdomar... Självklart är det så att man mår ju inte psykiskt bra av att vara ensam. Och det är ju tyvärr väldigt svårt att behandla. Men då pratar vi mer depression och ångesttillstånd. Ja. Och de där är det ju många personer som är isolerade, ensamma, aldrig går ut överhuvudtaget. Det är klart att då mår du ju inte bra. Nej. Man vet ju det att det finns ju, finns ju några saker som är viktiga för att vi ska må bra psykiskt. Fysisk aktivitet pratade vi om tidigare, som Anders Hansson skrev om. Det har ju vissa studier, är ganska många studier, lika bra effekt som antidepressiv medicin. Vilket är ju helt, ja, det här är viktigt skulle jag säga. För att en av de saker som våra patienter, många inte gör, det är att de inte orkar gå ut och röra på sig. Så att bara genom att komma ut ur lägenheten, dra upp persiennerna, inte ligga och sova på dagen, isolera sig, så kommer man att må bättre. Men det är en av de saker. Och en annan sak,
bara stanna här. Fysiskt då, vad är det som händer? Varför är träning och röra på så bra? Är det någon, vad är det som händer med kroppen då?
Ja, alltså, dels får du igång alla hjärta, kärl, muskulatur. Och det sätter igång. Kroppen är en rätt så komplicerad maskin faktiskt. Så att de hormoner och saker som händer i muskulatur och när vi andas mer och så här, det påverkar ju även signalsubstanserna i hjärnan. Och ökar i förlängningen, ökar det också nervtillväxt i hjärnan, så att nervernas återhämtningsförmåga. Och så här. Så att det är jättekomplicerade mängder av faktorer som sker. Och det är ju rent kroppsligt, men sen är det ju också det faktum att när du rör på dig, så kan du, bara då sitter du ju inte bara hemma och drar ner persiennerna, vilket innebär att du får ju andra intryck också. Mm. Du får ett större, även om du går ut och joggar, så ser du andra människor. Du är så att säga en del av samhället mer än om du bara sitter hemma och drar ner persiennerna.
Du har ju också två syskon som är läkare. Ni är totalt 3 stycken.
Nej, vi är fem syskon, och av mina syskon så är faktiskt, jag har 3 syskon som är läkare.
Det är 3 till, så ni är 4 av 5 som är läkare.
4 av 5 som är läkare.
Och läkare, det är också en, som alla vet, en sjukt tuff utbildning. Ja. När jag gjorde gymnasiet, då var det så här 20,0, man behövde, sen lottades man in på den här läkarlinjen. Ja. Det lär ju fortfarande vara något liknande, att man nästan lottas in. Och då 4 av 5, för det första som jag tänker spontant, vad gör en femte?
Han är rektor på en gymnasieskola i Lund.
Ja, men då har han ändå lyckats bra, får man väl säga.
Ja, får man säga.
Det får man säga. Så att han känner sig inte som det svarta fåret. Och gud vad smarta mina syskon är. Jag får...
Nej, han är ju lika smart han.
Han är lika smart. Vad är det som... Är det ärftligt intelligens? För att på någonting måste ju ändå ha gjort att ni fem... Vi fokuserar på er 4... har kommit in på den tuffaste utbildningen i Sverige och gått hela den vägen. Som det är alltså, väldigt få ändå som gör.
Mm. Nej, intelligens är ju klart ärftligt. Det är oerhört ärftligt.
Är det därför du har så många barn? För att du vill sprida din säd?
Ja, det kanske är så.
Så du får jättemycket smarta barn,
ja, jag
som hjälper
det.
Sverige.
Ja, det behöver ju inte innebära att... Jag vill inte påstå, jag vet inte hur smart jag är. Men om man tittar på det, så är intelligens i alla fall väldigt ärftligt. Och det vet man ju utifrån... Det man vet om hur egenskap och sprids, så att säga, om det är ärftlighet eller miljöfaktorer eller så. Det tar man reda på med tvillingstudier. Och tvillingstudier är egentligen det sätt man använder därför att det man gör i en tvillingstudie är att man jämför enäggstvillingar med tvåäggstvillingar. Och det kanske är uppenbart att alla vet det här. Men en enäggstvilling har ju samma genetik. Så för att ta reda på om någonting är ärftligt eller ej, så är det ju alldeles utmärkt att studera enäggstvillingar. Och då ser man, om allting här i världen vore ärftligt när man mäter en egenskap eller av något slag, då skulle ju enäggstvillingar vara 100% lika varandra när det gäller den egenskapen, om det bara var ärftlighet som spelar roll. Och när det gäller intelligens, så om jag inte missminner mig, så ligger det på uppemot 70% lika i dem. Så att det är inte 100% ärftligt intelligens, men det är väldigt mycket.
Hur uppfostras du av dina föräldrar?
Ja, nej, men jag var ju hyggligt fritt uppfostrad, kan jag säga. Jag är ju fjärde barnet av fem, så att efterhand så orkar de väl inte riktigt. Så jag skriver ju det i Tryggets narkomanernas land lite om hur det var på 70-talet när jag växte upp. Så fick man ju sköta sig själv rätt så rejält vad gäller väldigt många saker. Man gick till skolan själv. Nu bodde jag i en ganska liten by, så det var inte särskilt konstigt att jag gick till skolan själv direkt från uppropet i årskurs 1. Men sen var ju väldigt mycket fler barn hemma, så man lekte ju med barnen och i grannskapet hela tiden och var ju knappt hemma. Så jag vet inte, jag blev... Jag fick göra rätt mycket som jag ville, kan jag säga.
Mm. Och vad är skillnad på den tiden och nu då? För att du skriver ju också i boken att nu har man nästan tagit lite grann Nobelpriset i att hur mycket man är orolig över.
Ja, så är det ju. Folk är ju föräldrar är ju väldigt oroliga över just sådana här säkerhetsfrågor, så är man ju väldigt orolig. Man är ju också väldigt orolig att man ska emotionellt skada sina barn. Om man säger till dem så kommer de att ta skada. Om man inte tar upp dem direkt när de föds och ligger på bröstet så kommer anknytningen vara skadad för evighet. Det finns ju inga som helst belägg för de här uppfattningarna. Och det är egentligen ganska lätt att inse att människosläktet, om barn var så ömtåliga som dagens föräldrar har blivit itutade att de är, skulle jag säga. Alltså då skulle ju människosläkt ha dött ut på savannen.
Ja, hur ska man överleva sådana här medeltiden?
Alltså? Ja, det skulle ju aldrig ha hänt. Va? Ingen skulle ha överlevt. Så att det faller på sin egen orimlighet att det här är så oerhört viktigt att man ska anpassa hela världen efter barnen. För det är inga tidigare generationer någonsin som har anpassat världen efter barnen. Så det faller på sin egen... Och människor har uppenbarligen överlevt även tidigare, så att säga.
Och vad är det man gör för fel då som du kan tycka så här, det här är över gränsen nu?
Alltså det, egentligen är det så här, grundgrejen är att vi föräldrar faktiskt påverkar våra barn mindre än vad vi tror. Så egentligen kan man inte göra sådär jättemycket fel. Man kan, som jag brukar hålla föredrag om, man kan inge sina barn felaktiga förväntningar på livet. Och det gör man ju, men det kommer inte skada egenskaperna hos barnen. Däremot kommer de säkert bli besvikna när de kommer upp i tonår eller yngre vuxen ålder. Och det ser vi ju idag. Unga människor som är oerhört besvikna och inte riktigt fattar vad livet handlar om. Och det tror jag handlar om att Vi har inte förberett barnen på att jo, men det är ju faktiskt rätt jobbigt här i livet. Det är tråkigt att jobba, vilket ju många unga människor tycker, de har inte fattat det. Så de blir superbesvikna, så tror de att de har utmattningssyndrom, men i själva verket är de bara uttråkade. Du kan inte få utmattningssyndrom om du inte har jobbat. Och då ska du ha jobbat i decennier och du ska ha jobbat 100 timmar i veckan. Så här, det har de inte gjort.
Men då, kan inte folk bli utbrända typ direkt efter gymnasiet eller under gymnasiet?
Ja, de kan ju ha psykiska problem, men de är inte utbrända. Alltså, du har inte jobbat tillräckligt för att bli utbränd. Så det är fel diagnos.
Många ger sig själva den diagnosen att de är utbrända.
Jo, men många ger sig själv diagnosen depression också. Fast i själva verket är de inte psykiatriskt deprimerade. Det finns ju ett test som vi fick lära oss när jag läste psykiatri som ung, som är ganska bra. Som alla sådana här test så är det ju inte riktigt 100% naturligtvis. Men det är en ganska bra tumregel att använda sig av. Och det är att man kan ställa en fråga till någon som söker för depression. Man ställer en fråga för att ta reda på, är det här depression eller är det inte depression? Och den bästa frågan att ställa, sen måste du ställa en massa andra frågor också. Men den bästa frågan att ställa är så här, vems fel är det att du är deprimerad? Vad svarar en deprimerad person på den frågan, tror du?
Vems fel är att du är deprimerad? Jag tror att man nog skyller på sina föräldrar, skyller på...
Ja, då är du inte deprimerad. i psykiatrisk mening, utan den som är äkta deprimerad i gammeldags psykiatrisk mening, han svarar, eller hon svarar garanterat, det är mitt fel. För det ingår i kärnsymptomen för depression, att jag är usel, allt är mitt fel. Om man svarar på det, får man den frågan, så svarar en solklart deprimerad person, svarar nästan 100% av fallen, det är mitt fel. Medan okay. De här personerna, de är inte deprimerade. För det är väldigt många av de personer man träffar idag som säger själva att de är deprimerade. De säger så här, nej, det är min chefs fel, eller det är mammas fel, eller det är samhällets fel. Eller så här. Och det är klart, de människorna kan ju också må väldigt dåligt. Men det är inte en psykiatrisk depression. Och lite på samma sätt är det med de här som då menar att de är utbrända. Alltså, ska man vara strikt diagnostisk för att ett utmattningssyndrom ska vara relevant som diagnos, så måste det ju finnas vissa kriterier för det. Och det är inte bara att någon själv säger att jag är trött för att jag orkar inte gå till jobbet nu. Utan,
känns omotiverad typ.
Ja. Och där tror jag att vi i vår uppfostran de senaste åren har gjort våra barn en björntjänst, skulle jag säga. Mm. Därför att vi är så oerhört, vi har möjligheten, vi lever högt upp på Maslows behovstrappa. Vi har möjligheten att ge våra barn så mycket kärlek och så mycket tid och så mycket omvårdnad, så att barnen får för sig att det är så livet ser ut. Så när de kommer upp i tonåren och mamma och pappa har sagt, ja, du får bestämma vad vi ska äta till middag, du får bestämma vad vi ska åka någonstans på semester, och du får
bestämma vilket tv-program när
du ska
kolla på
och när du ska gå och lägga dig, och så här. Och det är ytterligare ett problem. Alltså en sak vi gör enormt mycket fel. Jag jobbar ju extra då en gång varannan vecka ungefär som skolläkare på Franska skolan här i Stockholm. Och då träffar vi de som går årskurs 1 på gymnasiet. Och det finns i stort sett inte en enda elev som sover så mycket som en 16-åring ska göra. En 16-åring ska sova 9 timmar per natt. Men det finns ingen elev som gör det. Och det finns mängder med studier som visar att om du jämför idag med 1950-talet så sover barn och ungdomar i genomsnitt 1,5 till 2 timmar mindre per natt än vad man gjorde på 50-talet. Det är klart att man mår jättedåligt om man sover för lite hela tiden. Det är en femte sån här sak som är väldigt viktig, att man faktiskt ser till att sova.
Hur ser framtiden ut för dig nu då?
Jag håller på och skriver på en bok som heter, jag tror den ska, jag har bytt namn, tentativt namn till Könskriget.
Könskriget.
Ja, könskriget. Den handlar om lite om det vi tog upp här. Så den har jag hållit på med rätt länge nu.
Det är någon MeToo i den boken?
Ja, det är väl svårt att inte prata någonting om MeToo i och för sig. Och det är ju... Det kommer garanterat att handla lite om MeToo.
Now it's time for Trey's sister Fragor.
Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och den första, har du någon bok att rekommendera?
Ja, Steven Pinker, Blank Slate, brukar jag alltid rekommendera.
Blank?
Blank Slate.
Blank Slate, Steven
alltså
Pinker.
Ett oskrivet blad, vad heter det? Ett oskrivet blad på svenska. Mm. Fantastisk bok. Om man inte läst den så ska man läsa den.
Ett tips då för att bli mer lycklig i livet? Ett generellt tips då? Och jag förstår att det skulle ju kunna vara att man tar antidepressiva om man är extremt deprimerad. Ja, det är ett bra tips, men...
Jag skulle säga att det tipset är fysisk aktivitet, sök sociala sammanhang, sluta se till att göra saker som du tyckte var kul, som jag pratade om tidigare, och saker som boostar dig och gör att du känner dig duktig.
Om du skulle ge tips till en 20, 30 och 40-åring, om vi börjar med tips till en 20-åring, vad hade du gett för tips till den?
Allt kretsar inte kring dig.
Allt kretsar inte
livet,
kring dig.
Livet är... Det är okej att saker och ting är rätt tråkiga ibland. Du kan fylla det med annat roligt.
Och till en 30-åring då, som är väl där...
Fixera dig inte så mycket vid dina barn. Om du nu har fått barn, vilket är, om vi säger 30 plus, 30 plus här, det är liksom allt kretsar kring dina barn.
Ja, det är mycket barn i livet som styr. Och 40-åring då?
Ja, vad ska jag säga till en 40-åring? Ha roligt.
Mm, det är bra tips. Och om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Det kan man göra. Jag har en hemsida som heter www.ebrad.se som dock idag ligger nere, men det gör den nog inte när det här sänds.
Nej,
det
gör den inte.
Ebrad.se. Man kan mejla mig på david@ebrad.se också.
Ja.
Eller så kan man gå in på en sån här kontaktformulär där. Sen har jag Twitter, @ebradavid, som man kan följa.
Du har ingen Instagram?
Jo, det har jag också, men jag är så
där
dålig på
inte, men du är Twitter.
Jag har Instagram och det är samma @ebradavid, men jag ska bättra mig vad gäller att lägga ut bilder, men jag är bättre på ord än bilder, tror jag.
Ja. Men Twitter, det är lite grann den här... Jag själv har ju någon Twitter, men jag går inte in där. För jag tycker så jäkla mycket negativt på Twitter. Det känns som att alla ska bräcka varandra med den konstigaste formuleringen efter den andra. Som man ska såga någon på.
Alla ska absolut missförstå varandra också. Hela tiden. Så det är lite negativt, kan jag säga. Men jag tycker ändå... Jag tycker
om, du är jävligt bra på den då.
Jag tycker om tanken på att slänga iväg någon lustifikation på 140 tecken. Så jag är lite skeptisk till det här med 280 tecken också. Så.
Jag förstår. Till den sista frågan. Om du får önska någon i framgångspodden, vem hade du önskat att jag bjöd upp hit då? Nu vill jag ju höra någon intressant person här.
Ja, men det...
Inte någon sån här som blivit känd för att den var med i Paradise Hotel i 2 säsonger.
Nej, naturligtvis en intressant person. Det finns ju en hel del intressanta, men det kanske är svårt. Det måste vara en svensk då, eller?
Ja, men vi kan hugga på en svensk. För att, vi kan ta någon svensk.
Ja, men jag har ju varit flera gånger i Aron Flams podd. Aron Flam är ju väldigt intressant, tycker jag. Så det är den första jag kommer att tänka på, som jag tycker att han är väldigt spännande.
Ja, han har ju ett ordförråd lika stort som en ordbok.
Ungefär.
Han har skrivit ordboken.
Ja.
Jag lyssnade på er podd där ihop och flera gånger så jag, vad fan är det för ord de använder?
Du kan inte ta hit honom, det är ingen som kommer förstå vad han säger.
Nej, men du, jättekul att ha med dig, superintressant att lyssna på, så att stort tack att du gästade, David.
Tack så mycket, det var jättekul att få komma hit. Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Ja, det blev ett härligt avsnitt med David Eberhard. Han kommer jag säkerligen ta upp fler gånger, för det fanns ganska mycket att prata med. Det är intressant med sådana personer som är så himla duktiga inom ett område. Alltså att han kan så otroligt mycket om hur människor reagerar, agerar och varför man gör det man gör. Sjukdomar i hjärnan och hur det påverkar. Schizofrenin var ju så här intressant och tvångstankar var spännande att höra på. Då förstår man också varför, som sagt, personer gör som de gör. Så han kommer garanterat bjuda om igen. Jag har också en utmaning till dig som lyssnar på det här. Ja, just du som står med din telefon, står vid bussplats, går i spåret eller vad du än gör. Jag har en psykisk, svår, spännande, intressant utmaning till dig som jag också kommer hänga på. Jo, du ska nu köra 7 dagar utan att klaga. 7 dagar så får du inte klaga på någonting alls överhuvudtaget. Du ska verkligen försöka göra det här. Jag själv har aldrig någonsin klagat det. Man klagar på vädret, man klagar på att maten är kall, man klagar på att man ska gå på någon restaurang men det tar så himla lång tid, man klagar på sin partner, man klagar på sig själv, man klagar på exakt allting, och det gör att man får både ett kortare liv på lång sikt, för negativa personer har lätt att drabbas av sjukdomar och få ett tråkigare liv helt enkelt än positiva personer. Så att 7 dagar utan att klaga. Du får inte klaga på att någon klagar. Vi startar idag när du hör det här. Är det så att du klarar det hela 7 dagar, släng iväg ett mejl till mig, alexanderpaleros@framgangspodden.se, ska se vilken hjälte det är på andra sidan. Men du, nu hoppas jag att du får en jättefantastisk positiv vecka nu utan massa härliga klagomål. Jag har kört 3 dagar, så att slå det, men du ska klara 7. Ha det jättebra. Ciao.